Bara lyft din hand eller dina händer. Så säger du bara, säg efter mig, säg tack Jesus. Du är så underbart god. Och ställ nu in våra hjärtan på rätt attityd. Så att vi kan lyssna till dig och dina ord och dina sanningar. Genom din ande, hjälp mig att ta emot som din lärjunge Jesus. Amen. Tack så mycket hela teamet. Anna-Lena, Peter, Simon, Oskar, Eido, Nanda. Och så Åsa-Lena och Mats också. Fick jag med alla nu eller? Så vi klappa om dem lite igen? Bra Oskar. Simon, gött att du är här. En del ord är citerade från Bibeln och har fått slagkraft över hela världen och i tusentals år. Och några sådana ord ska jag använda här, men jag ska förklara dem lite mer. För det är precis som att när de har blivit spridda så har de tunnats ut. Hänger ni med nu? Det har nästan blivit lite inflation i de här orden. Då undrar du, vad kan det vara för ord? Så nu tänker jag att vi ska kolla lite grann här. Om jag säger tro, att det börjar med tro, vad kommer sen då? Spritt över hela världen. Genom smycken, t-shirts, Jakobstad i Finland har det som sitt vapenmärke för staden. Tro, hopp och kärlek också, ja. Så nu ska jag göra lite test här. Hur många är det som har symbolen tro? Alltså korset på sig här. Ja, ni kan stå upp. Det är en bra sak. Så det är inget som jag ska inte skämma ut det. Det är bra. Ni som har symbolen ankaret för hopp. Är det någon här som ankaret? Så kan ni stå upp också. Det var några också, ja, både och. Och ni som har symbolen för kärlek. Ett hjärta, hitta något hjärta bara. Ja, Mats hittade det här fysiska pumpen. Jag menar inte den fysiska pumpen, men något litet smycke. Där var det. Ja. Bra, då kan ni sitta ner. Ni bestod provet. Farligare än så var det inte. Det är väldigt populärt faktiskt alla generationer. Men vad säger egentligen hela bibelordet? Första Korinthierbrevet 13. Hela bibelordet, vi ska ta det innan vi går in i undervisningen. Det säger så här. Nu, alltså 13:13, första Korinthierbrevet. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Inte kärleken är det enda viktiga, utan störst av dem är kärleken. Och så ska vi läsa ifrån första Thessalonikerbrevet. För från och med idag så börjar vi en undervisning i församlingen utifrån första Thessalonikerbrevet. Så idag blir det första kapitlet. Vi kommer strax till tro, hopp och kärlek igen. Så här står det. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Så börjar han. Lite annorlunda här är att Paulus, han skriver det här brevet tillsammans med sina medarbetare Silas och Timoteus. Och Silas, han var en profet. Vi hittar Paulus och Silas i apostlagärningen när de blir förföljda för sin troskull. Och sen blir det bara ännu värre. Och det här händer i nuvarande Grekland, Thessalonike, och också det Makedonien som tillhör nuvarande Grekland. Det är det området det handlar om. Inte Makedonien i forna Jugoslavien, utan Makedonien i det som vi kallar idag för Grekland. Men så står det att det är från de här med de tillsammans som team skriver de ett brev. Och så tackar de Gud för den här församlingen. Det är precis som att det är den bästa församlingen som de har varit med och planterat. De är görglada för det. Förresten, jag har lärt mig vad gör betyder på spåret på tv. Vet ni vad gör betyder? Jag är glad att ni inte vet det. För det är inte så fint egentligen. Men jag säger det ändå eftersom ni inte vet det. De är jätteglada för församlingen där. Och ibland får jag den här frågan, inte så ofta. Men ibland så ställer någon frågan. Vad är det som gör dig mest glad som pastor? Tack att man kan ställa sådana fina frågor. Och det är en väldigt positiv fråga. Eller vad säger du, Mats? Välkommen förresten. Var du med när vi bad för alla från Etiopien? Nej. Men du fick en släng där också. Visst bad vi för Mats också från Bildal? Ska vi klappa om Mats som är här nu? Så du vet, vi har bett för dig också. Du är med i de bönerna. Det är bra. Vad gör oss mest glada? Jag ska visa på några saker. Vad gör pastorerna med? Är det någon som tycker det är intressant förresten? Tony tyckte det var intressant. Ja, eller hur? Ja. För vi vill ju göra även pastorerna glada. Men här har Paulus och Silas och Timoteus planterat en församling. Och de är så tacksamma till Gud. Och det är så lite kritik. Och det är så mycket positiva saker. Och vi lär oss en del av det. Så nu ska jag läsa vad det står att de tackar Gud för. Vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla. Vad skönt, va? När vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt. Och så kommer tacksägelsen. Är ni med nu? På er gärning i tron. Ert arbete i kärleken. Och er uthållighet i hoppet. Till vår Herre Jesus Kristus. Så tro, hopp och kärlek. Är inte bara så där ytligt. Lite tro, allmän tro. Varför har du det här halsbandet med tro, hopp och kärlek? Har jag frågat någon gång. Ja, men man tror ju alltid på något. Alltid bra att tro på något. Ja, okej. Men är det så att all tro leder till himlen? Församlingen svarar nej. Vilken tro är det som leder till himlen? Det är tron på? Ja. Wow. Är ni med? Och det är viktigt att vi vågar säga det. Ja, men det är bra att du tror på något. Alltså, även de onda andarna tror på något. Och ni vet ju vart de hamnar. Så det hjälper inte att tro på något. Utan det är tron på Jesus Kristus som föder liv. Det är tron på Jesus Kristus som är frälsande. Därför gillar jag det när det är korset som en symbol. Vet ni att när jag var ung, ganska många år sedan, så var det nästan alltid ett kors i begravningsannonserna. Eller ett uppståndelsekors där man visade att Jesus är uppstånden. Nu kan det till och med vara grodor och fotbollar och allt möjligt sånt. Vad är det som händer? Människor har förlorat tron. Man tror bara liksom att kroppen bränns bort och försvinner. Vi tror på ett evigt liv, eller hur? Genom Jesus. Så tron är så viktig, men det är tron på Fadern, Sonen och Helig Ande. Och så står det också så här. Jag ska ta det här igen. Ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Alltså kärlek. Hur aktiv är kärlek? Alltså jag tror kärlek har en jättemotor och en jättedrivkraft. Det finns nog ingen starkare egentligen kraft i världen än kärlek. Så den är inte passiv. Så att bara liksom ha ett litet hjärta eller mitt hjärta klämtar för dig, det är liksom inte riktigt det. Utan när man verkligen älskar Gud så arbetar man för Gud. Och hoppet innehåller också en uthållighet. Inte bara att jag hoppas att jag kommer till himlen eller jag hoppas att allt går bra eller hoppas att allting är bra med dig. Många skriver så i sin sms. Jag gör det. Det är ju lite ytligt egentligen. Men det är hoppet som presenteras här. Är ett hopp om evigt liv. Och lyssna nu. Någonting som nästan glöms bort i den nya karismatiska världen. Det är att Jesus kommer tillbaka. Det är ett hopp. Det är liksom inte, oj nu tog det slut, utan nu tar det fart, eller nu bär det uppåt. Nu händer någonting nytt. Jesus kommer tillbaka. Det är vårt hopp. Vi ska trösta varandra med. De sa, du kan ju inte säga så, då blir folk skrämda. Alltså, men vilken relation har man då med Jesus? Tänk liksom, Jesus älskar dig, men kom inte tillbaka. Kom inte hit, men Jesus, du är underbar, men vänta lite. Alltså, de har ju missförstått rätt mycket. Det är ett hopp. Och så står det att Jesus ska rädda oss, vers 10, från den stundande vredesdomen. Många människor är rädda för Guds vrede. Den som tror på Jesus vet att vi kommer inte under Guds vrede. Genom Jesu Kristi blod är vi frälsta undan domen och vredesdomen. Vi väntar inte på någon dom, vi väntar på Jesus Kristus. Det är vårt hopp. Har du lite hopp eller? Ja, bra. Nu fortsätter vi här. Och så står det så här: vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Nu ska vi ta lite lektion igen. Om jag säger ekklesia, vad sa jag nu? Jag sa ett grekiskt ord. Det betyder församlingen eller kyrkan. Vad betyder det då? Det betyder ju någonting. Vad betyder församlingen? Ekklesia betyder, jag hör inte, utvalda, bra pastorn. Tack. De utvalda. Så frågar jag, vilka är de? Bra. Vilka är de? Alla utvalda räcker upp en hand. Ja, det var nästan alla. Det är väldigt väl. Men någon sa till mig så här, man kan inte förklara det med att vi är utvalda av Gud. Jesus han säger, ja, ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er, säger Jesus. Men jag tänker, om man inte blir utvald, hur ska man förklara det? Alltså, jag ska säga det, jag kan inte förklara det. Vad jobbigt va? Tänk vad underbart, då skulle jag vara den första i världen som kunde förklara det. Men jag kan inte det. Men bara för att jag inte kan förklara det, behöver jag ju inte bortförklara det. Att Gud väljer vem han vill. Jag tycker det är ganska så spännande. Och lite läskigt också. Gud väljer vem han vill. Han kanske inte ens väljer mig. Han kanske väljer någon annan. Men i Kristus är alla utvalda till frälsning. Halleluja! Jag tycker det är underbart. Så se till att du tar emot Jesus. Se till att du tror på frälsningen. Se till att du förstår att säga ja till kallelsen. För han har utvalt dig i Kristus Jesus till att bli en mogen son, dotter till Gud. Det är väl underbart va? Men du behöver också säga ja till kallelsen, utväljandet. Då säger du också ja till församlingen. Då är du med i kroppen. Genom att hans ande föder dig på nytt så kommer du in i församlingen och är med det utvalda. Det tackade han Gud för. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ja. Tänk om vi kunde predikat så bra så att alla människor blir frälsta. Tänk om du kunde vittna så bra, berätta så bra om Gud så att alla kom till tro. Tänk om vi kunde lära oss det knepet efter några tusen år. Det funkar inte så. Utan evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som lyssnar på en bra predikan. Nej, evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som... Ja, nu kommer tron in igen. Det kopplar när vi tror på Jesus. Då kommer också kraften ifrån Gud. Vi behöver evangelium, men inte bara ord utan kraften i den helige ande. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er och ni blev våra efterföljare. Ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Jag går bara ner en stund. Det finns många saker som är väldigt svårt för kristna att förstå. Missuppfattningar som gör att man tappar en jätteviktig del av det kristna livet. Och en av de här bitarna är att man kan vara en efterföljare. Och när man följer Paulus, Timoteus eller Silas så blir man en efterföljare till dem. Men också till Gud. Men många vill inte följa andliga ledare. Eller människor som har en tro eller som leder en församling. Man vill bara följa Gud. Och visst låter det gudfruktigt. Men det är inte rätt. För vi följer också de som är våra ledare i Herren. Förr i tiden, under den här tiden, var det så självklart. Nu tycker vi nästan att det är konstigt. Men så har Gud tänkt det. Och han testar våran tro och våran lydnad. Hur vi fungerar i våran familj. När det gäller att lyda sina föräldrar. Eller i skolan. Eller i gruppen du är med i. Eller i församlingen. Hur du själv följer ledarskapet. För om du inte kan följa dina ledare eller dina föräldrar. Hur ska du då kunna följa Gud? Jo, säger man. Gud, han är värd att följa. För han är perfekt. Men människor har gjort mig så besvikna. Min mamma, min pappa, min ledare, min lärare, min pastor. Jag följer bara Gud. Är det någon som känner igen sig i det här? Det är fel ursäkter. För om vi inte kan älska Gud eller följa de ledarna som är här på jorden, fungera i vår familj, så fungerar det inte heller i relationen med vår Gud. Det är svårt att ta till sig. Men Paulus, han är så tydlig med det här. Ni blev våra efterföljare, men ni blev också Guds efterföljare. Hur många är det här som har hittat den perfekta församlingen? Nu ska helst inga händer komma upp. Jag skonar er. Men om du skulle hitta den perfekta församlingen, gå inte med där. Då förstör du den församlingen. Men då kommer ju du med. Eller hur? Hängde du med nu? Ja. Behövs lite visdom och lite ödmjukhet också för att förstå det. Vad händer om jag går med i den perfekta församlingen? Vad händer? Ja, ni förstår själva. Men när Paulus beskriver en församling som skapar tacksägelse, så prisar han Gud för deras tro, för deras uthållighet och för deras kärlek. Och för att de kunde följa deras exempel. Men det är också mer saker som han är väldigt tacksam för. Låt oss fortsätta och läsa det. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättar det om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Ordet för återljud här är ett ord som vi använder som eko. Och det är som ett ljud som man använder när det är en kraftig trumpetfanfar. Så nu tänkte vi skulle göra en trumpet. Alltså, jag vill att det ska vara olika ljud, för vi har olika bilder eller är olika i vårt hörselminne av hur en trumpet låter. Men det ska vara en fanfartrumpet. Ingen flöjt nu. Inget visslande, utan bara, är ni med nu då? 1, 2, 3. Okej. Det var nästan pinsamt. Vill ni ha ett försök till? Alltså, det ska ge återljud. Alltså, barnen i söndagsskolan ska i alla fall höra att nu händer någonting väldigt konstigt här uppe. 1, 2, 3. Ja. Det där lät mer som en ekande brons. Okej, det är inte lätt det här. Men ett sådant trumpetljud gick ut i hela Kaja, hela Thessalonike, hela den provinsen av Grekland. Hörde talas om deras tro. Alltså, om det är någonting som gör en pastor glad då, så är det när man hör vittnesbörd, lyssna nu, om troende som har gjort något gott på sitt arbete eller i sin familj. När en förälder kommer till mig och berättar om vad deras ungdomar har gjort hemma och vad deras tro har betytt. Eller en lärare säger om en elev som är med, som är frälst och är med i församlingen. Eller när någon säger något om någon på en arbetsplats som bara gör så bra ifrån sig. Jag känner, man är så glad, man är så stolt när någons tro eller omvändelse påverkar andra. Eller hur är du som förälder? Och någon kommer fram till dig och säger, du, vet du vad? När Rubina gjorde det, då blev jag jätteglad. Hur känner man sig som förälder då? Ja, stolt om man tänker. Precis vad jag har lärt dem. Äpplet har inte fallit så långt från trädet. Nej, man tänker, gode Gud, att de lyckades ändå. När Paulus och Silas och Timoteus är så glada för deras tro, så handlar det inte bara om att de förflyttade berg, kanske de gjorde någonstans, utan att de förvandlades i sitt sätt att leva. När de första församlingarna, apostlagärningarna, hade en sådan tro, så står det att de delade med sig till de fattiga. De sjuka blev helade och gudsfruktan var över alla. Halleluja! Och man åt mat och var glada. Det är fantastiskt. Jag vet inte hur du tänker, men för min del och för vår del. När någon kommer fram till mig och säger så här. Man pratar om kärlekens gärningar. Finns det någonting jag kan hjälpa till med här i kyrkan? Alltså när man får den frågan så man blir nästan helt stum. Här är det någon som älskar Gud så mycket och kanske till och med de andra. Att man vill vara med och hjälpa utan att man har fått frågan. Alltså det är inte klokt hur mycket kärlek en människa kan få. Förstår ni vad kärleken kan göra med människor? Då vill man plötsligt hjälpa till. Man vill tjäna. Det tycker jag är fantastiskt. Och så gör man en pastor glad eller en ledare glad. Eller hör det här nu. När ett barn frågar sin förälder. Eller kanske inte ens frågar utan bara gör något gott. Då undrar man. Om himlen har kommit ner. Det är ju fantastiskt. Hur många föräldrar har varit med om det här någon gång? Det var nästan alla föräldrar. Inte alla. Hur många skulle vilja vara med om det här varenda vecka? Hur många föräldrar skulle vilja göra sina barn glada varje vecka? Visst är det så här det ska vara? Det är så här vi vill att det ska fungera. Det är ett samspel i tron. För ledarna, Paulus och Silas och Timoteus, så står det senare att de arbetade och slet varje dag för att inte ligga församlingen till last. Så det var ett samspel mellan föräldrar och barn, mellan församlingsledare och lärjungar. Det var ett samspel och det samspelet gör att församlingen blir attraktiv. För det blir så konstigt om någon tänker, vad kan församlingen ge mig? Det är en jätteintressant tanke. Tänk dig kollektboxen kommer farandes. Vad kan församlingen ge mig? Här var en 500-ring. Den tar jag. Vad kan församlingen ge mig? Vad står det i Bibeln någonstans? Gå med i församlingen. Församlingen kan ge dig väldigt mycket. Har ni hittat det bibelordet? Ska vi slå upp det? Nej, det tar ju hela, vi hittar inte det bibelordet. Eller om man ska gifta sig. Det är ju någon som funderar på det. Tänker man, jag hittar någon som kan ge mig allt. Gud, ge mig den perfekta hustrun. Alltså det är många knäppjökar som har bett den bönen. Vad ska hon med dig till? Alltså det är ju sånt nedköp. Men vi måste tänka rätt när det gäller församlingen och en gemenskap, äktenskap och familj. Och fråga, vad kan jag ge? Det har jag många bibelord. Vad kan jag göra? Vad kan jag ge? Vad kan jag bidra med? Det är rätt inställning. Varför ska du gå in i ett äktenskap? Varför ska du vara med i en församling? Jo, därför att du ska vara med och ge och bygga och dela med dig av det du har. Sen så får du också. För är det så här att du har händerna så här, så är det lättare att ta emot än att du... Eller hur? Har du något att ge mig? Pastorn, säg något bra nu! Vad lät det som galenskaparna? Det är ju galenskaper också. Ja, ja. Ja, förlåt. När jag har varit utomlands, det händer ju rätt ofta, så är jag så intresserad av vad som händer i församlingen. Och det är Boris så bra, så skriver han saker. Och Boris, han är ju liksom den här fin fem rätt. Så han vet precis vad pastorn vill höra. Så tar han bilder, så tar han liksom det folk är, inte på tomma bänkar. Tar han precis det folk är. Han tar på de glada och så berättar han, hon vittnade. Den har börjat hjälpa till och vi har fått ny medarbetare i söndagsskolan. Och vi fick så och så mycket där. Och så är jag i Etiopien och så blir jag jätteglad. Därför att andras gärningar i tro gör mig glad. Amen. Halleluja. Eller så får man ett sms. Det händer ibland. Och så säger någon, jag ber för dig nu. Jag vet att du ska predika just då. Jag ber för det här och det här. Meddela mig när du får bönesvar. Det gör mig jätteglad. Halleluja. Förstår ni hur det fungerar i samspelet? Så här, wow. Det är det här som är kärlek och det är det här som är familj. Men vi behöver tänka i annorlunda banor. Och vet att ibland är människor i en sådan dåligt skick att de inte kan ge. De kan inte ge respons, de orkar inte. Men vi älskar ändå, för vi är ju familj, eller hur? Men om vi börjar tänka bara, vad kan jag få ut? Då kommer vi att gå runt i den här staden och fiska lite här och var. Och få ut lite här och var. Bästa husgruppen, bästa kyrkan, bästa konserten. Och så bara får jag lite här och där. Men tänk om vi bara kunde betjäna varandra. Halleluja. Be för varandra och välsigna varandra. Jag ska inte säga så mycket mer, men det står här att de tog emot ordet och de fick en glädje som den heliga ande ger. Eftersom jag märkte att det var inte så många som jag trodde som hade upplevt glädjen i den heliga ande. Jag tänkte att jag skulle landa med det. För att när jag tittar på foton, så tittar jag på mina barn. Och så tittar jag på foton när de är glada. Hur känner en förälder sig då? Glad. Eller när barnen kommer hem eller gör någonting. När jag ser på er och ser att ni är glada, då blir jag glad. Om jag ser att ni är arga, så blir jag arg. Nej, det blir jag inte. Jag blir rädd. Men Gud vill att vi ska vara glada. När jag fick möta Gud på det sättet att en helig andes glädje fyllde mig, så jag fick skratta och dansa och jubla, så var det en befrielse för mig. När jag blir fylld av den helige ande så är det oftast frid och kärlek. Men det är också glädje. Och det är, tack så mycket, det är också en glädje i den helige ande som smittar av sig. Men är det någonting som är svårt att hantera, så är det när människor inte kan vara glada, inte uppskatta det man har. Inte vara tacksam. Och så har jag tänkt på, men jag fungerar likadant. När jag börjar finna fem fel så blir inte jag glad längre. Ni förstår vad jag menar, jag har sagt det förut. Men när jag börjar hitta rätt hos Boris, tar inte så lång tid, då blir jag glad. Finna rätt hos dig och dig, då blir jag glad. Så det kanske finns någon person eller något sammanhang eller kanske med på din arbetsplats där du ska börja förändra och bli en sån där troende som inte bara är mänskligt positiv men som är fylld av helig ande, som är fylld av tro, som har lösningar, som har förlåtelse, som säger jag kan hjälpa till, jag kan göra något extra, jag kan vara där. Och så sprids den här tron att här finns det omvändelse ifrån de gamla avgudarna som i Sverige inte är stenstoder utan är penningkärleken eller det kan vara själviskheten eller det kan vara musiken eller det kan vara kompisarna som är som avgudar som vi tillber. Det kan vara Facebook för någon. Det kan vara någonting som du inte kan sluta med som har kontroll över ditt liv. Men den tron som blev ett vittnesbörd för hela området var när man lämnade avgudarna och började tjäna Gud. Och det gör mig glad. Men det innebär inte att jag fördömer varken dig eller mig själv när man kämpar mot avgudar, frestelser och begär. Men jag blir så glad när någon är fri och lycklig. Tack Jesus. Tack Herre. To be continued. Vi landar där. Vi står upp allihop. Lovsångarna kommer fram. Vi ska strax be för dig och det som du har på ditt hjärta. Många olika delar. Den här morgonen fick jag en hälsning som gjorde mig så glad. En vän till mig som bara skickade en hälsning på 20 sekunder. När jag hörde rösten så blev jag så glad. Det hände någonting inom mig. När jag gick och promenerade innan gudstjänsten så träffade jag Mattias. Var är du? Jag blev bara glad. Jag vet inte vad det var, men det var någonting i din uppsyn. Och någonting som gjorde mig glad. Något friskt. Men det är inte alltid så. Men Gud vill att vi ska tacka Gud för varandra. Välsigna varandra och be för varandra. Och om du provar det här i ditt eget liv. När du känner att kritiken kommer upp. Att du kanske försöker hitta något bra att tacka Gud för. Något bra. Så händer någonting i ditt liv. En av de vanligaste metoderna för att hela äktenskap som knakar är att man ska finna rätt bra saker hos varandra. Och lägga undan de dåliga sakerna. Inte ens ta upp dem. Jag tycker man kan ta med dem också. Så det blir bra. När man lägger undan dem under blodet, under förlåtelsen och så talar man om det som är rätt, bygger upp. Sedan, säger Paulus lite senare i kapitlet, så ska han komma för att rätta till bristerna i deras tro. Oj, 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 oj. Men det lät ju inte så stort. Jag tror inte det var så för Paulus heller. Ibland behöver det justeras i våra liv. Ibland behöver vi som föräldrar, ledare, pastorer justera. Ta emot den justeringen också. Ta emot den korrigeringen. Ta emot den visheten. Ta emot det ledarskapet också. Som inte bara uppmuntrar och säger heja på, bra gjort, jag älskar dig, jag är stolt över dig. Utan också säger, det här tror jag du får göra annorlunda. Annars blir det inte så bra varken för dig eller för andra eller för omgivning. Det är också kärlek. Men nu handlar det om att se och tacka Gud för sånt som är bra. Tack gode Gud för Göteborgskyrkan. Alla goa gubbar och tanter. För Tony som står här framme. Många vill tacka Gud för Tony idag. Det är inte svårt att tacka Gud för Tony. Nej, det är så helt underbart. Alireza, han gör hela tiden massa hemliga insatser. Jag tror inte vi hade haft något café här nere om det inte varit för Alireza. Alla vet inte om det. Han är här först på morgonen och går hem sist. Så får de köra hem honom så kommer han tillbaka som en studsboll tillbaka och undrar, får jag inte vara här? Nej, nu har du en infektion och du får gå hem. Men jag vill inte vara hem, jag vill vara här, säger han. Det är väl rätt härligt. Kan vara rätt jobbigt också, men jag tycker det är underbart. Är vi glada för Tony och Alireza? Ja. Ja, varför inte? Så är det. Och så tar vi någon som inte alla känner. Kom Nomi. Alla känner inte Nomi. Men jag tackar Gud för Nomi. Det är Febes lilla syster. Febe, hon är där borta. Vi tackar Gud för Febe också. Men här är lilla syster. Hon har varit här och bara varit som någon slags hejaklack här på morgonen. Stått här framför lovsångarna, prisat Gud med sitt stora leende och bara hejat på. Hon har varit rockpastor, nu är hon lovsångspastor eller någonting. Ja, men... Visst är det härligt? Kan vi tacka Gud för Nomi? Hit! Ja, bra!
Ja, men härligt.
Så här skulle jag kunna hålla på i många timmar. Och så tänker man, tacka Gud för mig också. Men hallå. Du ska tacka Gud för någon annan. Du kommer inte hit för att få, eller hur? Tänk inte, tänk om någon kan komma och tacka Gud för mig. Snälla Gud. Börja då tacka Gud för någon annan. Det kan hända att det skvätter tillbaka på dig. Så är det med kärlek när man ger bort den. Så det blir som att den kommer tillbaka. Och när man hatar det tvärtom. Och avundsjuka och förkastar det tvärtom. Det bara kommer tillbaka fel saker. Hitta någon att tacka Gud för. Nu. Jag ska inte be för någon. Hitta någon att tacka Gud för nu. Hitta någon att tacka Gud för. Och alla som inte blev hittade tackar jag Gud för. Alla som inte blev hittade tackar jag Gud för i Jesu namn. Tack för att det är många som bryr sig. Tack att det är många som får omsorg och tacksägelse. Tack. Amen. Tack för Lena. Tack gode Gud. Om du inte hittar någon person här som du kan tacka Gud, så skicka ett sms. Men gör det efter lovsången. Eller under lovsången kan du också göra det, för det är sånt som behagar Gud när vi uppmuntrar och styrker varandra. Halleluja! Hitta någon och tacka Gud för varje dag. Börja dina böner, tacka Gud. Det finns så många underbara människor som gör så mycket gott, och de får bara mer energi när du är där och säger bra gjort. Tack gode Gud. Nu lovar vi Herren och prisar honom som har gett oss denna fantastiska frid och frälsning. Hej då.